På bagens kant där hänger brand hans sista slant till all Sweden. All Sweden. Han hickar till, come on you Bill, ge mig en till in all Sweden.
Det är Arthur Eriksson i Grand Haven, Michigan, som sitter och berättar. Han var född i Västra Torsås och Sverige och kom till Amerika 1923. Och det är idag den 27 oktober 1985.
Vilket år min far kom till Amerika, det vet jag inte. Jag kan inte komma ihåg, men det var väl 1889 skulle jag säga. För han var här i 90 kanske. Han var här i 11 år påstår han. Och han kom till Grand Rapids till sina syskon. Och sedan så när kriget bröt ut mot Spanien, spanska amerikanska kriget, och deltog han i kriget. Och blev skjuten i låret och fick gula febern. Låg på lasarettet ett år eller så antagligen när han kom tillbaka.
Du vet inte var han var någonstans?
Under han var i Kuba.
I Kuba?
Eller på Kuba? Ja, han var i Kuba. Han var i striden. Och han landade när han kom tillbaka som sjuk. Så var han på lasarettet i St. Petersburg först. Där hade de ett emergency lasarett antagligen. Och sedan så påstår han att de skickade honom till Philadelphia. Och sedan så var han där antagligen ett år, och sedan så kom han tillbaka till sin syster i Grand Rapids. och bodde där, och där träffade han min mor som tillhörde baptisterna, och hon sjöng i sångkören där i Grand Rapids, och de gifte sig. Och sedan så antagligen så blev det en bröllopsresa till Sverige. När vi kom till Sverige, min farfar, han hade den steniga gården i Småland, och han ville att farsan skulle ta över gården, för han började bli för gammal. Och han var enkelman. Och så tog han över gården, men den blev inte brukad som den skulle, för han var inte den klassen som kunde precis passade för jordbrukare. Men
var det krigsskadan som kanske gjorde honom handikappad, tror du?
Ja, han skyllade på att hans hjärta blev försvagat. Han hade lite hjärtfel. Men jag vet inte hur det hängde ihop.
Hur länge var han på Kuba? Ett halvår?
Det var väl ett halvår han var där. Ungefär för kriget. Det var ju rätt så kort det där kriget. Men i alla fall så
fick han ersättning?
Ja, han fått ersättning. Han fick, när jag växte upp fick han $10 i månaden. Och sedan så när jag kom hit till Amerika så fick jag tag i en advokat som var advokat för spanska-amerikanska soldaterna. Genom andra som jag träffade i Chicago som hade släktingar och föräldrar som hade deltagit i kriget. Så sedan så, jag vet inte, men han fick nog en 15 kanske 25 dollar i månaden innan han dog. Han dog 1932.
Men det var ju ett ganska högt belopp för den tiden.
Ja, det var mycket för då för pengarna.
Så då måste han ju haft en...
Det var ju lika mycket så som... tio gånger. Du fick lika mycket för 10 kronor som du får för 100 nu. Ja.
Så du? Märkte du på honom att han haltade mycket eller hade svårt
Nej, han haltade inte. Han gick som ett skott.
Han klagade inte på att det verkade eller någonting?
Ja, han tyckte inte om arbete, det vet jag.
Men han kanske, det gjorde ont vet du, kanske i höften som han inte ville tala om.
Ja, jag vet inte. Ibland så, på vintern så när det blev stora snödrivor så jag minns när jag och min bror växte upp. Vi var bara 5-6 år och kanske lite äldre och vi fick ut och skyffla snö på vintern. Han var inte så stark när det skötte. Ja, han kom ifrån.
Så han träffade din mamma nu, Selma?
Så han träffade med Selma, ja.
Hon var från Mölunda?
Hon var från Mölunda.
De var inte kända i sin Sverige?
Nej, det kände inte man. De träffades i Grand Rapids. Hon var bekant med Paul Hultman.
Och Hultman släkten?
Nej, sångaren, ja.
Ja, J.A. Hultman.
Paul var inte det.
J.A. Hultman var solskinsångaren.
Ja. Och han var ju väldigt populär som solskinsångare på början på seklet. Ja. Och han var egentligen född i Småland, i Gärtlanda. Så
hur var de som personer nu, alltså som sinnelaget, din mamma och din pappa, vad var det som var olika?
Ja, det var därför att hon, faran var vad du kallar hatthedde, du vet. Jaha. Och skulle gå som ett skott. Och fick han sig välja fram så stödde honom, stödde nerven och stödde. Han skulle alltid ha sin, och hon var precis motsatsen. Hon låt det flyta som det kunde. Tyst.
Så om det var besvärligheten nu till exempel?
Ja, det var inte så mycket besvärligheter. Men vi var två sådana olika karaktärer i oss åtta. Jaha. För fem av oss tar efter min far och tre av oss efter min mor. Min syster sjunger väldigt bra också. Hon som är i... gift med den här skulpturen.
Så du har ärvt sångbegåvningen och det musikaliska från din mammas sida då?
Jag har fått mina musikaliska...
Pappa sjöng inte?
Hä?
Pappa sjöng inte?
Ja, han kunde inte bara vyssla. Alltså.
Var han sträng i hemmet?
Ja, väldigt sträng. Stryk fick.
Ser du det?
Ja. Ja då, inte jag så mycket för jag gjorde för mitt bästa. Jag mjölkade kor när jag var 8 år. Kan du tänka dig? Jag tyckte om att arbeta, inte egendomligt. Jag måste ha, annars mår jag inte bra. Jag måste ha något i det. Lika som nu, jag har egentligen för många hobbies. Fiska och sjunger och all musiken. Och jag river musiken i morse, jag vaknade. Jag måste gå igenom alltihop nu. Jag vet inte vad jag har lagt alla bitarna. Och jag har funnit dikter som jag har gjort. Som jag har kastat åt sidan.
Så hur gammal var du när du förstod att pappa var sträng och ville ha sin vilja fram? Alltså var du inte... revolutionär redan i ungdomen?
Ja, jag döljde mig. Jag gjorde vad jag kunde. Och likaså när jag arbetade i Sverige där på Strömmen när vi flyttade upp till Stockholm. Jag arbetade där i på Trostermåten långa timmar. Och pengarna och allt det där, det tog han reda på sig.
Så du fick inte behålla pengarna?
Inte.
Alltså allt gick till hemmet?
Allt, ja.
Pappa?
Ja.
Så han var...
Han var Hitler, han.
Så det var synd om mor många gånger då att få pengar?
Det var för jag tyckte synd om mostern ibland.
Var det så på den tiden på andra platser?
Ja,
också?
Det var så mycket också. Det var så mycket. Jag läste, jag kan inte komma ihåg boken som jag har här. Det är om karaktären i människor. Mm. Den är ju taget från andra personer, från höga personer.
Så din mamma nu, var hon noga med att ni skulle gå till kyrkan och söndags?
Det ville hon.
Gick ni till missionskyrkan eller?
Ja, missionskyrkan.
Missionskyrkan?
Ja.
Ja, i Torsås, Västra Torsås?
I Stockholm, den här Frälsningsarmén-kören, de sjöng, du vet, runt Småland, så de kom inte och var
Pappa, följde pappa med till missionshuset?
Ja, och ibland var han så. Men han var ju en klass för sig själv. Han var sån där som... Ja, vi säger som där som går på strejk och starka. Så mycket ska vi ha, annars så.
Och går det nu, stegslykte eller stegelykte?
Den sålde han till...
Stegelykte?
Ja, den har varit i släkten i 300 år. Men far han bröt... Inte precis, men nästan. Han sålde på... gården till en kusin som är gift med en där i omgivningen. Emil hette han. Jag kan inte komma ihåg hans sista namn, men han köpte gården. Och sedan så han var också en som inte kunde bruka gården heller.
Du var den andra i ordningen?
Ja, den andra i ordningen, ja.
Så du fick naturligtvis hjälpa till mycket då med det grövsta arbetet?
Ja. Och jag minns, min bror han var som far också, han som dog, han som var här. Han gjorde inte mer än han kunde ville heller. Och vi hade ungefär, en sån här 4 kilometer till den första affären, en sån här lantbruksaffär. Och jag minns ibland han var utan snus. Han tog åt snus i. Och det var att jag fick gå jämt dit och köpa snus för honom.
Men du använde ingen snus?
Nej, aldrig snus. Men han måste ha snus. Men jag gick vid vägen, byggvägen i Småland. Jag började skriva en bit om den där vägen också. Du vet, här var krokar och stenar. Ja.
Så du var konfirmerad i Stockaryd? Eller i...
Jag var konfirmerad i Bergsocken. Och sedan så kom jag till Stockaryd och då fick jag jobb där på mossen.
Torv,
ja, det tog upp bräntorv.
Vad gjorde du på vintertid?
Ja, på vintertid arbetade jag i Strytorven då. Sen arbetade jag i Strytorven hela sista året. Arbetade jag i Strytorven, jag pressade balarna.
Men den inkomsten kunde du behålla?
Ja, nej, han har allt. Min avlöning tog han reda på.
Även när du var i...
Ja. Han köpte ju biljetten när jag reste hit sig. Och jag vet inte vad, jag tror jag hade 140, jag tror det var $140 jag hade i kontanter när jag kom hit också. Man gav mig.
Men började du inte att fundera då när du kom upp i den åldern att pengar...
Jo. Men jag var alla av inne på, jag ville arbeta ut någonting så jag var någonting. Hålla mig på mattan. Men jag motstånd. Även i Chicago, när jag arbetade på Carmel Edison, tänkte jag nu ska jag försöka komma in i fackföreningen. Jag kan inte komma in i någon fackförening. För ena gången vi är nere, var ni några gånger på sekreterarna på Unionhallen. Det är vi har så många som går arbetslösa nu.
När fick du den första kontakten med Amerika, alltså i hemmet?
Ja, det låg Och med kontakt.
Ja, till exempel mamma eller pappa. Nämnde du någonting om vistelsen i Amerika som har varit med?
Ja, de talar om Amerika. Ja, egentligen lärde jag mig en namn på mat och allting på engelska.
Pratar de engelska ibland?
Ja, jag fick den fördelen när jag kom till... jag bodde hos ett folk som heter Nilsson som på 2719 Prairie i Chicago, just söder om Loopen. Det var ju en residentområde där. Och de hade tre barn. De talade aldrig, de kunde inte tala som svenska till mig, så vi talade engelska. Jag vet inte, det ser ut som det där språket det kom till mig på några månader.
Ja. Men i hemmet nu i Stenelykte, pratar mamma och pappa engelska?
Ja, i sådana här korta utav, past the cream. Och,
så du...
Ja, och is the potatoes. Ja.
Vad sa de om Amerikavistelsen? Vill de gå tillbaka?
Ja, morsan hon vill tillbaka.
Hon ville det?
Mhm.
Men pappa ville inte?
Ja, han tyckte om att damma runt och köra med och språka med bönderna i omgivningen där. Och ute i samhället i Ryd, i badanstalten där ute i Ryd.
Men 8 barn nu, det var en stor familj för Körja. Hur kunde han...
Ja, ni var födda efter jag kom hit, ja.
Ja, du. Så, hur fick du den här idén nu att åka över till Amerika? Var fick du
den? Ja, jag fick idén. Far hade en kusin som jag hälsade på i Sverige. På vintern, det var det var efter kriget 2021. Och kriget slutade 1918 på hösten. Nej, det var väl 1920-21, så. Och då talade han om Amerika och sköt om Chicago och gått om arbete i Chicago.
Vad hette han?
Han hette Hilding Lind. Han jobbade för miljonärerna som husman nere i High Park. Han tyckte om att vara med den där kökspersonalen.
Så han skröt lite grann då? När han...
Ja, det gjorde han också. Inte så väldigt mycket. Han var lite på den skotska sidan, sparsam, du vet. Om du köpte så tog han, men han köpte inte tillbaka.
Ja.
Men i alla fall, han reste tillbaka så var han på samma båt som jag kom hit. Och han reste andra klass, för han var inte ens amerikansk medborgare. Och de kom igenom lättare som resta andra knappar, och jag, vi kom till New York, han visste att följa så tätt i Chicago. Jag såg honom inte i New York, han kom aldrig ner till Ellis Island. Så jag fick en lapp på bröstet där, nummer 5, det skulle gå till Chicago.
Tåget?
Tåget, ja. Så jag kom till Chicago och vi kom in på...
Men hur var det på Ellis Island nu innan du flyttade vidare? Hur var det där?
Hä?
Hade de undersökning av dig med lungor och hjärta och...
Ja, på Ellis, och öppna upp skjortan och titta på bröstet och lyssna om det var...
Tittade de på händerna?
Ja, händerna och ögonen och räcker tungan.
Inga besvär?
Ja. Hä?
Inga besvär?
Nej, jag gick igenom så som inget.
Men innan vi åker över nu till Amerika här, hur... du var väl tvungen att göra värnplikten i Sverige?
Ja, så jag var fången, jag var 17 år bara.
Och du började inte skriva till kungen?
Nej. Ja, det skrev de på en lapp, jag vet inte vilka som skrev. Det var prästen eller var det konsulen som skrev? Ja, konsulen var det väl i Göteborg som skrev. För militärsör.
Och ledig för äktenskap stod det på pressbetyget.
Hä?
Och ledig för äktenskap stod det på pressbetyget.
Ja. Stark och kraftig. Ja.
Och pappa betalade biljetten?
Ja, han betalade biljetten. Han fick 140.
Köpte han biljetten för det? Eller
han köpte biljetten, ja.
Var någonstans?
Ja, så det vet jag inte. Jag vet inte, aldrig.
Ni läste inte svenska amerikanaren i hemmet?
Nej. Men vi fick julkort från Amerika, du vet, så jag visste vad Santa Claus var.
Så var du ensam nu när du åkte?
Jag åkte precis ensam. Jag träffade sedan i Göteborg, du vet, när vi låg på Hembygdens hotell.
Hembygdens hotell?
I Göteborg, du vet, alla som mästerspassagerar så skickade Svenska Amerikalinjens kontor över till Hembygden.
Ni låg en natt där då?
En natt eller två vad det var. Ja. Och jag kan, det roligaste i rummet där vi var nog en 6-8 stycken i det där stora rummet i Göteborg. Och sedan jag var här i, jag tänker, 3-4 år. Jag träffade jag en här på 75:e gatan som hade varit där i. Jag var i samma rum som jag. Visste samma tid. Han var från Dalarna var han.
Så du hade inga möjligheter att få arbete hemma i hembygden då när du åkte? Efter kriget?
Jo, jag arbetade i Sverige efter kriget. Det var ju då jag var på Torstenbotten efter kriget.
Men du såg ingen framtid i hembygden alltså att köpa någon
gång? Nej. En annan sak den... vad heter den nu? Trycket och informationen om livet, det var bara att så du arbetar, måste arbeta och tjäna pengar. Du måste arbeta och tjäna pengar. Du hade ingen reda på värde på pengar. Hur mycket du skulle behöva tjäna för att få ett uppehälle. Ingenting. Men du måste tjäna pengar. Det är mer pengar du tjänar bättre, jag tror det. Man hade det man kom på... Nu vet du vad pengar är till mig? Det fördärvar mer än det gör mer skada än gott. Det är en väldigt bra system om det placeras rätt. Men det,
ja, men nu i ditt fall placerades pengarna rätt, alltså du fick.
Jag var efter att arbeta pengar sig. Och när jag fått nog som den här byggnaden som förlorar, så skulle jag studera till. Hade jag gått till skolan och jag tyckte om elektricitet. Jag ville bli, det låg mycket där.
Men då
brast allting. Alla hopp.
Den här nu intresse för elektricitet, den fick du inte i hembygden inte? Det fanns ingen elektricitet?
Nej, det lärde jag. Men det var en händelse att jag kom in... att jag arbetade i smedjan och sen så alltså, jag var just passande till att jobba för Edison och sätta upp det där järnkonstruktionen för transformatorerna. Uh-huh. Har du varit inne i på en sån här tom? Det är ju öppet, så det, allting är öppet för vi måste ha luft. Det hänger där oljetransformer, de små och de stora är väldigt intressant.
Så nu när du lämnade Sverige då hade du inte haft egna pengar i
inte förrän jag kom hit.
Bodde du hemma då?
Hä?
Bodde du hemma?
Jag bodde hemma, jag åt hemma.
Du resonerade aldrig med din mamma? Du resonerade aldrig med din mamma om att du ville ha lite extra pengar då och då? Fick du det då?
Ja, den här resten, jag behövde ju ingenting.
Nej, men alltså du hade väl en festmö i Sverige? Du var ute och dansade på kvällarna och sånt?
Nej, jag har aldrig dansat det.
Hade du ingen fest med?
Jo, men jag gick inte på några fester.
Torrmossen som du arbetar på nu, låg den i Stockaryd?
Ja, den låg. Det var bara, jag säger... Ja, två kvarter. Hur mycket det är i fot och meter.
Så ni bodde nästan på Torrmossen då?
Huset står ju rätt i kanten på Torrmossen.
Vem hade byggt det på det viset?
Ja, jag förstår inte varför han hade...
Och det var pappa som hade byggt det?
Ja!
Men det var väl ett konstigt läge?
Ja, du sa ett ord. Man fick den här tomten billigt. Så den gamla vägen, den gick där ut med mossen, du vet, som har gått i hundratals år. Och från Brickstad till Stockaryd.
Så det låg lite lågt då?
Och lågt var det, ja.
Men ni hade all bräntorv ni behövde?
Vi tog inte den bredden för det är ju så gott om ved, du vet. Det blir ju gott om ved både från Bränthaven, men det hade två sågverk där också. Och vi blev ju en massa svalla. Så För vi sågade upp som vi till vets i.
Du menar bakar och sånt som kommer
ja, till Stockholm? Ja, svallar, du vet, som är när bjälkar, du vet, ja, ja, ja. Så tar det fyra sidorna. Så. Ja, det var gott. Om vi i Stockholm.
Det bodde ni, ja. Men det var väl ett konstigt läge då att bygga ett hus där i...
Ja, han var i gammal. Vi talar om det nu varje gång jag är hemma. Så, jag brukar tala om det. Men de, mina syskon, de vet, de är han... Åh, det hade varit bättre, men de fyllde upp vägen. Det är det som har gjort att huset är så lågt. Så de, visserligen kanske fyllde det upp vägen, du vet, de fyllde upp vägen. Svägen är högare stugan. Det stutar så här lite mot mossen. Så huset står där på slutningen.
Det låg vackert då när djungeln blommar på våren.
Ja, i skogen tycker jag om att gå, ja.
Så du gav dig iväg då?
Hä?
Du gav dig iväg då med,
ja, 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 jag gav,
med,
ja, ja,
med Stockholm?
Ja, och kom till Chicago och var här väl 2 veckor sedan. Så fick jag jobb där på Polkvård Cemetery, kyrkogården där. Och gravar då.
Ja, vem kom du till nu?
Jag kom till Nilsson. De hade sån här boarding, mat och rum. Som han kände till, min fars kusin.
Och då fick du ditt första arbete där?
Ja, där var jag hos Nelson, så sen så kände de till andra svenskar. Han heter Johan Johansson, han var ju från min hemtrakt, han var förman på kyrkogården. Det är ju en väldigt stor kyrkogård.
På sydsidan?
På sydsidan av 67, det är inte största kyrkogården i Illinois.
På 67
och Kadeskrov, just det. Kadeskrov skär den västra sidan, ja, västra sidan. Och Dorchester, den östra sidan av sjön. Och sen är det 67 som skär nordsidan på. Och sedan är 71 som skär sydsidan, en stor fyrkant.
Vad var arbetet där, eller vad gjorde du för någonting?
Jag var gravde gravar.
Du var dödgrävare då?
Jag var dödgrävare. Inte varje dag. Jag var inte arbetat där inne på gravde gravar. Så var det gräsmatta att fylla upp, du vet. Och sen så hade det ju... vad heter det nu? Vad är blommor, du vet?
Ja.
Drivbänkar.
Vad fick du då i betalning? Vad hade du då i betalning?
21-22 cent i timmen.
Ja. Och det var dina pengar då?
Var mina pengar. Det betalade jag och Nilsson, jag tror det var $8 i veckan för mat och rum.
Så det blir inte mycket kvar då i alla fall?
Ja, det blev lite kvar.
Vad gjorde du med de pengarna nu?
Det var det sparade jag.
Alltså du gjorde det?
Ja, och köpte bara kläder, köpte jag. Och sen så köpte jag på upphöjsbanan, hade de sålde de en veckobiljett. Så du kan åka när du vill, hur du vill och hur långt du vill. Och den hade en liten kort som den visade när jag gick förbi luckan där. Så jag åkte både till jobben och till Englewood. Jag gick i skolan där i Englewood. I 3 vinterterminer. Mm-hmm.
Till skolan sa du, gick du in
där? En högskolan där. Kvällsskolan.
Ja, vad läste du då? Engelska?
Engelska.
Bara engelska?
Engelska och grammatik. Ja, history, American history. Om Lincoln och Washington när de kom hit och vad de gjorde.
Så hur fort lärde du dig alltså? Var det lätt?
Ja, jag hade rätt så bra, ja. För jag var liksom som satt bakom, för det knackade mig i ryggen ibland, vet du, så började där verben.
Ja.
Du vet vad verb är, ja. Ord som börjar. Ja. Och jag hade grunder på det här. Jag visste inte alla verben utav verben. Jag kommer ihåg, hon heter Kaufman. Hon var från judalandet.
Men du hade lärt dig i skolan hemma i...
Jag tog en korrespondenskurs på Hermas också i Sverige.
Ser du det?
Så jag fick grunden. Och det har hjälpt mig hela livet, särskilt när man diktar.
Du läser svenska då?
Både svenska. Jag fick lov att lära mig svenska, men sen innan jag fick kunna lära mig engelska.
Ser du? Alltså, du menar skolan gav dig inte den undervisningen i Sverige?
Hä?
Du kunde inte riktigt svenska då?
Nej, jag kunde inte svenska. Jag förstod inte grunden. Grammatiken är ju grunden.
Ja. Så den Hermods fick du den utav?
Hä?
Den fick du genom Hermods?
Ja, Hermods började jag. Sen så blev det ju mer när jag kom hit, när jag kom i Ängelvård högskolan. Engelska grammatiken. Vakna och se om man innehållet. Alltså, jag brukar säga det till folk. Du behöver inte gå till skolan för att lära dig och bli någonting. Du kan lära dig genom böcker om du ligger i. Alla sorters böcker. En som heter, jag kan inte komma ihåg författaren. Han skriver en bok om hur till att sätta dikter, du vet. Ja, han är pianospelare, jag kan inte komma ihåg, jag vet inte om han lever än. Han brukar ha en liten bok som de sålde ner på Lion Healy, du vet den stora musikaffären där nere.
Så du hade lätt för att plocka upp de engelska uttrycken och så då?
Ja.
Du hade musikaliskt...
Jag hade grunden, ja. Därför kunde jag kan skriva en bit på engelska och svenska, du vet, översätta.
Hade du lärt dig att spela dragspel?
Nej, det var lite... När jag kom hit här så kom jag i lag med där, en del tillhörde teatersällskapet med godtemplarna.
Oskar den andre. Fortsättning på intervju med Arthur Eriksson, Grönheimen, Michigan, och det är idag den 27 oktober 1985.
Den andre, ja. Och då kom vi igång med det där dragspel som spelade för Olle Skratthult.
Ser du det?
Och särskilt den ena var från Göteborg. Han heter Karlsson. Oskar Karlsson. Ja, han var alldeles förträfflig musik. Du kan slänga upp en marsch fram och han läser noterna och spelar dragspelet. Han var alldeles omöjlig, han. Jag har aldrig sett honom. Han sa till mig, du ska ta upp musik, sa han. Och han tog mig ner till Lion Healy en lördag. Och han köpte 3 böcker åt mig. Så läraren och la grunden till noter. Så där var det, du vet. Särskilt tidmätningen på noten. Också. Och jag satt över den 4 juli där jag bodde hos en annan. På 75 då, hon hittade Löv, hon var änka, hon hade 2 flickor och hon har också boarding house. Och jag satt över den 4 juli i 3 dagar och spelade på en bit hela tiden.
På dragspel?
Ja, och melodin på och harmonin till When the Moon Comes Over the Mountain. Vi kommer inte ihåg den här. Hon blev ju populär när Kate Smith, hon sjöng in den. When the moon comes over the mountain, every beam brings a dream near of you. Har du hört den?
Ja.
Ja. Då satt och spelade på hans skallan precis. Han spelade den, du vet, på dansen och på Scandia Hall hade svenska danser. Jag även arbetade på Scandia danshall och checkade in kläder där.
Den låg på sydsidan?
På sydsidan, ja.
Var någonstans på?
På 75 och ja, jag säger rätt adressen skulle vara 74 47 någonting. Det var ojämna nummer, det var på östra sidan gatan. Mm-hmm. Nära 75, några stenkast mot 74 gatan. Och där spelade Karlsson. Det var Karlsson och Spike. Jag vet inte om du tar som Lönn och Spike. Mm. Han var från Norrland. Han var också en styr dragspelare. Han läste inte noter, men han la i harmonin. Jag var tekniker. Hans första hustru, hon lever än, tänker jag. Alice, hon kallar sig för Alice... Alice Young. Mm-hmm. Hennes föräldrar heter Young.
Han är ju Spike för Norrland. Heter han Spik när han kommer
sen? Han heter Spik, ja.
Han var soldat, soldat.
Ja. Werner Spik heter han. Han var från Åland också. Men hon och alla som var födda på Chicago sydsida vid 71 det man brukar.
Det var en sak jag glömde av här. Du, din pappa, han hade två namn. Han kom över till Amerika som
Johansson. Ja, han kom till Amerika Johansson. Som Johansson. Och sen så när kom till Sverige så var det så många Johansson så han tog sig Eriksson. Så.
I Sverige?
I Sverige. Min far, han hette Erik Johansson.
Så han bytte inte namnet här över då?
Nej. Han bytte namn när han kom till Sverige. Senare.
Kunde han göra det?
Bosa. Ja, jag vet inte.
Hette pappa Erik?
Ja, han gjorde vad som han ville. Han var inga lagar för honom. De ville ha honom i kriget. I beväring att gå igenom i Sverige, du vet, exera i Sverige som han kom till Sverige. Där kom han ifrån.
Så.
Ja. Jag har väl lärt mig mycket. Jag kan skjuta bättre än de där som du har där uppe på Kronobergsid, sa han. Och vad heter det? Ja, Kronobergsid var inte där uppe. Men
hur länge höll du på nu i på kyrkogården där nere?
Ja, bara 2 månader.
Alltså det var allt.
Det var allt. Sen kom jag på norrsidan och upp i vid Hallen Park där. Där fick jag en fin jobb, väldigt fin jobb. För miljonären Julius Rosenvall, han hade en villa som han bodde i, en sommarvilla som han bodde i, och sen hade han 2 andra sommarvillor, en för sin dotter och en för sin son Lessen Rosenvall. Och de hade familjer, bägge två. Så jag klippte back och jag fick den här jobben. Jag klippte gräs. Du vet, jag klippte för hand då. Det, inte för hand, men det hade sån där. Det sköts en sån där.
Ja.
Så det var rätt så mycket arbete en del dagar.
Men
jag tyckte ju om.
Ja, du tyckte om det arbetet?
Ja, var för mig själv. Det var att klippa gräs. Det var det huvudet. Men jag sopade trapporna på morgonen. Och jag blankade hans skor. Julius Rosenvalls skor. Han var så enkel och så. Han var precis som en gammal farmare här.
Var arbetsdagen kortare i Chicago jämfört med hemma i
ja, när jag var där uppe i Harlem Park och jobbade från, så var det en del dagar kunde jag jobba 15-18 timmar, du vet. Om det behövdes så passade han. Och så en del dagar jobbade kanske bara en timme.
Det
var fritt från plats till plats, gissen och gräs, det växte så klippte jag det. Och blommor och hacka, vad heter det nu, kanten du vet, som inte växte upp, så en fin kant du vet. Ja, pynta. Och du vet, det var rätt infött i mig, det var inga
svårigheter.
Ja.
Gick du med i en kyrka nu när du kom det första?
Ja, sen alltså, jag kom in till Chicago sen då på hösten. Ja, då kom jag in i sångkören där på 54 Kimback, när lutherska kyrkan på 54 Kimback. Rylander var präst. Ja. Rylander var född i Kalmar.
Ja, Gustav Adolfskyrkan låg på Drexel även, jo.
Hä?
Det var inte Gustav Adolfskyrkan, för den låg på Drexel även, jo.
Ja, Gustav Adolfskyrkan, den är på Drexel, ja.
Ja, Drexel.
Och på,
men vad heter den kyrkan som låg på Kimback?
High Park.
Elim?
Lutheran Church, jag tror jag. Jag vet inte att den var High Park Lutheran Church, jag har alltid hört det. Det var ni i High Park, du vet.
Ja, jag vet vad det är.
Ja.
Så,
har det varit där ni?
Ja, och var du med i sångkören?
Hä?
Var du med i sångkören då?
Jag var med i sångkören, ja. Jag sjöng där i... Ja, jag var nästan upp till Afenans. Det första åren så sjöng jag där varje söndag.
Sjöng du solo någon gång? Du sjöng inte solo?
Nej, jag sjöng inte solo, men jag kunde sjunga både för basåt och
tenor.
Ja.
De andra som var i kören nu, det var ju svenska. Kunde de sjunga? Hade de sångröst?
Ja, jag vill inte säga någonting, men inte,
jo,
jag vill inte stå nära någon annan, för de kan vila mig. Jag kommer upp, de kan inte hålla tonen, det kan gå högt, du vet, så hålla rätt att... Nej.
Var det ett plus att vara med i sångkören och kyrka för att få ett arbete, till exempel, om du frågade?
Ja, det var ju byggmästare som tillhörde. De var inte så ärliga och kristliga, tyckte jag, heller, efter du blev van med dem.
På vad vis märkte du det?
Hä?
På vad vis märkte du det? Hur märkte du det?
Åh, när de kom ifrån kyrkan, som den där som jag jobbar för, en som heter Charleston, som till var en stor pamp. Han var byggmästare och snickare. Han gjorde allt arbete för United Cigar Company. Och lillrotaren jag jobbade för, han var plastakontraktare. Och det var ingen religion där på jobben, utan det var bara att slita.
Alltså han drev hårt?
Han drev hårt, ja. Han drev alldeles för hårt ibland. Men det var en grej från Nusult i Småland. Efter 3 veckor så fick han bråket. När han skyfflade ner sanden och blandade där bruket. Han landade på lasarettet också. Och inga pengar hade han. Så vi gick tillsammans och skramlade ihop pengar som betalade, du vet, sin skyldighet till lasarettet. Jag trodde det är lillrot när han jobbade för att han ville slänga in några dollar i den här kassan. Nej. Jag ser så hårda, de har hjärtat en del.
Ja, de drev hårt.
Ja.
Tror du att de svenska basarna var hårdare än andra?
Ja, jag tror det. Det växlar nog mycket, men jag menar, det är någonting som... Men jag jobbar för en som heter Janice Reed. Han var ju skotsk eller engelsk. Det var det bästa jag jobbar för. Ja, när du gör din skyldighet så skulle du inte ha något. Man kan se du gör när du... Jag har aldrig svårt för att arbeta, hade jag aldrig.
Kom du med i någon fackförening eller union?
Nej, jag kom aldrig. Jag tillhör aldrig. Och glad är jag idag att jag inte tillhör. För jag hatar dem som...
Vad berodde det på att du inte kom in? Hade du inte tillräckligt
betalning? Vi har för många inne. Vi kan inte ta in några nu. Vi kan inte ta in det nu. Vi har ju 400 elektriker som går utan jobb. Hur för sjutton så du kan komma in i...
Och du hade lust för det arbetet?
Jag har lust för elektriskt arbete, ja.
Men fackföreningen stängde ut?
Jaha, jag kunde aldrig. Och det var andra föreningar, men det var likadant. Det var nästan omöjligt. De vill bara ha. $2,000 kunde jag kommit in som ingenting.
$2,000?
Mm-hmm.
Ja, men det var väl ingen som kunde slänga upp?
Nej, men de hade en block där, du vet. De hade en block där, du vet.
Och det var fullt normalt? Det var ingen som... Det var fullt normalt, så att säga. Det var
Som
det skulle vara.
Ja, jag vet inte om det skulle vara så, men mellan dig och mig, du vet, det var ingen som hör vad vi säger. Och du förlade... Så du är sekreterare, allt du är. Du sitter och du vet hur många som går utan arbete, du vet.
Så det hjälpte inte att vara med i fackföreningen för att få arbete då? När det började bli dåligt?
Nej, det gick inte. För Edison, även de fordrar att Edison... Edison hade ett gäng som jag... jag var med i det där gänget. Och de kallar det båt emergency repair. Du måste vara så du kan gå ut om det blir kortslutning. Och Oskar slog ner ibland i den där kraftstationen och substationen. Du vet, så du kunde gå ut vilken tid på natten som helst och reparera. Det är en substation på 77 och satt Chicago Avenue. Oskar slog ner där i en lördags eftermiddag. Och generatorer och sån där och switchboxar, de blåste ut. Och.
När kom du med hos Edison?
Hej?
När började du hos Edison efter...
Ja, det var 1925 vid jultiden.
Efter 2 år?
Exakt, i januari. Jag höll på hela det året.
Hur fick du det jobbet? Var det genom bekant?
Ja, han som jag... bodde han nere på 27-19, han arbetade för Edison, han var också smålänning, men han hade börjat som springpojke. Så han blev aldrig avlagd, han arbetade bara för... Ja, en timpenning var ju så låg, Så de tyckte det var ingen idé och även om de inte hade mycket att göra att lägga av honom, så de behöll honom sig. Och så gick åren och så han hade ju två systrar i Chicago som arbetade för miljonärerna som understödde honom, du vet. Och sen så gick han, de hade också en skola, Edison hade en grundskola, du vet. Jag fick grunden genom hans böcker, jag läste hans böcker egentligen. Så han bodde där i vi var ju ibland så var vi väl 8-12 som hade mat och rum där hos Nilsson. Och en del bodde där för huset, det var stort, det var 3 våningar. Och det var badrum på varje våning, stor badrum var det. Han hade byggt Lytton, den där stora affären i Chicago som kom till Chicago när Chicago var början på 1800-talet, du vet, när Field och Hubb och Lytton, du vet, när jag gått till släkt med mina som han byggde. Det var stort. Men i alla fall så det var han som hjälpte mig in. Och jag var så passande för arbetet som de skulle ha gjort Edison. Bygga ut den här substationen och så. Sätta upp det här järnet.
Så det var ett arbete du tyckte om?
Ja, inte precis, men jag fick ju mer betalt än jag fick vad jag jobbade. Jag hade 60 cent i timmen då. Och det var bra betalt det.
Sjukförsäkring?
Ingen. Ja, jag vet inte hur det var. Nej, det tror jag inte var någon försäkring någonting. Men det var inga skatter. Det var dina pengar. Du behöver inte.
Tänkte du på att du skulle ha sjukförsäkring ifall du blev sjuk eller skadad?
Jag hade alltid den här Magnusen, han sa till mig att ha lite reserver ifall sånt skulle hända. Så jag hade några $100 hade jag i.
Hade du det på banken eller?
Ja, satt in pengar i banken då. Men jag hade pengar gömda i en låda där, så ifall jag skulle bli hastigt sjuk. För det händer ju ofta att det bryter benet av sig någonting där.
Ja. Så?
Och sedan det var då när jag bodde där så kom det var en som en annan, det var en halvbror till Nilsson. Han bodde också, Marius Nilsson, han tillhörde Godtemplaren, kom in där.
Så det var den första föreningen du gick med i?
Ja, det var första föreningen. Jag gick utom kyrkan. För kyrkan var ju egentligen ingen förening.
Men hur kom du med i kyrkan nu? Var det någon som sa till dig att du skulle gå in i kyrkan?
Ja, hans systra, Magnusens systra, de tillhörde kyrkan. De arbetade ju i Hyde Park för miljonärerna.
Du var ju missionsvän i Sverige och här blev du lutheran.
Här var lutheran. Ja, det blev så.
Det så blir. Du var inte så noga med vilken?
Nej, vilken religion. Utom katoliker har jag aldrig. Men jag menar, mellan lutheraner och missionsvän. Det är inte så. Det finns ju bara en gud påstår de. Ja. Jag vet inte.
Hade de sträng instrument i. Alltså du var inte med i missionskyrkan.
Hä?
Alltså missionskyrkan använde ju sträng instrument i Sverige. Men det gjorde de inte här över.
Nej. Men jag gick till missionskyrkan i Inglewood. Du vet han var där och sjöng. Oskar Grin, Oskar Grin. Jag har ju talat om honom. Ja. Han har skit. Och jag blev personligt bekant med honom. När sjöng han i kyrkan, i missionskyrkan i Inglewood, var Dorte gick. Men jag träffade inte Dorte där. Men jag gick ibland på söndagskvällen gick jag till den kyrkan. Jag gick från Washington Park, gick från den ena kyrkan till den andra ibland på de första somrarna. På söndagseftermiddagen. Och vad det mer så säger jag. Vad heter hon som spelar fiol? Hon var koncert vid fiol.
I svenska?
Ja, hon var född i Chicago, Inglewood. Hon spelar också där i missionskyrkan. Ibland på stora programmen. Jernberg. Jag tror att hennes föräldrar kommer från Värmland. De hade en fabrik där nere vid slakterierna. Jag vet inte vad de gjorde där.
Så när du gick till kyrkan nu, tittade du efter någon flickvän då? Eller? Tittade du efter någon flickvän när du gick till kyrkan?
Ja, det var alla vunna till mig, tyckte jag. Jag tycker det var så skojigt. Det är färre med kyrkan.
Du tänkte inte på giftermål då?
Nej. Sjutton. No, han sa till mig, Magnusen, han sa till mig. Jag nu inte syns, det var en annan smål som heter Edvard Persson. Han gifte sig med en flicka som just kom från Sverige. Och det hade tre barn. De bodde som i ett salebo. Upp i en sån här bungalow och var taket gick så. Så går krypa in. Där bodde de, han och tre barn. Han gifte sig, han hade inte dörren när han gifte sig.
Och du blev varnad för det?
Ja, jag varnade. Jag var varnad för det. Magnusens valfrihan som arbetade föddes när han sa. Du sparar dina pengar så du, och när, en gång när du vill gifta sig så slipper du att bo som Edvard Persson.
I det här svarboet nu, fanns det toalett och badrum? Och
ja, det fanns det väl. Jag var där uppe och hos dem en annan gång. För hon var egentligen från Usult i församlingen till var jag föddes i. Men han var från Stockare, utanför Stockare i Nydala. Jag tar som Nydala kloster. Han var född i Nydala när han födde, ja. Edvard. Man var en sån här rough top, du vet, svensk, som det var kraftig, stor och kraftig. Så det. Ja, jag hade tre barn, de bodde där i det där Svalbo. Och en smal trappa att gå upp där från första våningen upp till... arrangerat lite kök, du vet. En sängkammare och kanske han låg i och sen en annan rum som är framsidan, du vet. Jag vet inte om du har sett det. De har nog satt upp lägenheter där nere i Rock Island också för... Har
det? Ja, det finns. Det fanns nog.
Ja, det fanns nog. Ja.
Hur? Du hade arbete under hela 20-talet då?
Jaha, jag tror jag.
Så du var sen, aldrig utan arbete?
Nej, jag sen på våren då... han blev utkastad från Edison på 26 och så var jag som...
Utkastad?
Jag var avlagd, sig.
Avlagd?
Ja.
Var det många som fick sluta då?
Ja, det var vid jultiden. Det var. De la av när jag skulle få jobb igen sen efter julposten, men de ringde aldrig mig. Och inte tänkte jag att det heller de ville, så, för det hade nog sådana här substationer färdiga nu så de klarade sig för några år. Men jag fick ett jobb där för när Lillrot plastakartan skulle ha. Och jag, när jag bodde på 719 så åkte jag, vad heter det nu, Yellow Cab Company, du vet, taxi. Ja, de var ungefär fyra kvarter ifrån 27 gatan på här. Så jag var på skolcaben då på tider på våren och lärde mig att köra bil. Jag körde också i trafiken några veckor, men jag fick köra på nätterna och jag tyckte inte om det där. Och det var bara fyllebåkar i alla fall som fick dra hem och passet ut och var... det gick emot mig så, men, och inte tjänade några pengar. Jag tjänade att jag avbetalade för min rock och min mössa, du vet. Jag var nästan ingenting över, med en liten tips som jag fick från en annan. Ja, men jag lärde mig att köra bil i alla fall, så han vill ha en som, han hade ju en lastbil när Lillrot till att flytta planken och ställning och allt sånt där, du vet, så började jag köra hans lastbil, så jag tyckte om det också, och bygga, du vet, och arrangera, så.
Så du var mest på sydsidan då?
Ja, på sydsidan, ja.
Du arbetade aldrig på nordsidan?
Nej, jag arbetade på nordsidan också, jag arbetade på ett... Han hade en jobb på Nosjön vid sjön där. Det var 30... Det var lite... Vad är Kroppsparken? 37?
Ja. Och 32?
Är det väl Sheffield? Ja, Bellman.
Ja, jag tror det är 32.
Men det är någon 30, Bellman.
32. 3200.
Bellman till 32?
Ja.
Men det är inte på Bellman, det är... Nej, på Edison.
Det är på Edison och Clark. Cubs Park.
Jag måste vara åtminstone 3500
år. Ja, 35 något. Ungefär
det. Ja, 35 år. Ja, det här var ungefär 28-30 år vid sjön. En 20 våning var det.
Hur var det mer svenskar där uppe på Bellmant än det var nere på Karlsgrove?
Jag vet inte.
Du märkte inte någonting?
Nej, på men på sidan så var det svenskarna Inglewood och en massa svenskar var då till 59 när Halstedt. Och sedan 75 där Karlskrov. Men sen var...
Nu hade vi ju Vasa och vikingarna och Svitjod och en massa andra klubbar och sånt. Ni gick du med i den första?
Ja. Vikingarna tillhör... det var ju strax innan 42 jag förinnade med vikingarna på vintern då, innan jag gick in i service.
Mm. Så du var inte med i någon förening före det då?
Utom godtemplarna.
Godtemplarna.
Och det under depressen så...
Och i godtemplarna, då började du att spela...
Det var där jag träffade i... Oli Skrattus-gänget.
Jaha.
Det var det som tillhör Oskar den andre.
Var de... han var där och uppträdde i...
Han var aldrig... Oli, han var bara här en dag i Chicago. Och allra högst två hade han först. En föreställning tror jag mest gånger. Han var så populär när han reste runt i...
Han var det?
Ja, väldigt populär.
Varför stannade han inte mer än en dag om man kunde dra fulla hus?
Han hade andra platser.
Så han reste?
Ja, från östkusten till västkusten.
Ja.
Men det var ingen lokal på sydsidan, ibland i vanliga lokal som var stor nog för oss. Jag minns sista gången han var i Chicago så hade han... jag vet inte om det är Masonic Temple där i Inglewood, det är rätt så stort.
Ja.
För han behövde två... han behövde en stage med rum på ömse sidan.
Så då, hur många var de? Sju eller...?
Jag vet inte hur många de var, jag kan inte komma. Men nu var det nog en kanske 8-10 stycken.
Hade du börjat att spela då på danser?
Jag bodde i Karlsson, hade varit med honom i 4 år. Och vi bodde tillsammans på 75. Och Karlsson var den som drev mig till att lära mig att läsa musik och veta vad jag var när jag sjunger. Och ha lite förberedelse om jag kunde komma... med Julabo, eller med Oli Skrattholz.
Ser du det? Vad heter han i förnamn, Karlsson?
Oskar Karlsson heter han födde i Göteborg.
Och han var musikant?
Vi bodde tillsammans, han hade varit med Oli i 4 år.
Så det, ja. Och han ville att du skulle...
Ja, han ville att jag skulle studera musiken. Så jag visste var jag var någonstans, du vet... Det
han såg att du hade talang.
Ja, jag såg att jag hade talang.
Sjöng du då också?
Jag sjöng då också, ja.
Vad använde du för repertoar? Hade du...
Jag sjöng de där bitarna som han spelade.
Kärleksballader?
Ja, sån där när morsan fyller 50 år och vad heter den där? Nils Sjömansvals och... vad heter den där melodin? Jag har satt amerikansk ord till den också. Jag fattar pennan på nytt i min olärda hand. Sjömansbrev, ja.
Som Ernst Rolf var ju populär i Sverige.
Ernst Rolf var populär under den tiden.
Använder du hans sånger över här?
Är det han som sjunger den?
Ja, Ernst Rolf, han sjöng ju Barndomshemmet.
Ja.
Använder du sådana sånger över?
Ja, det också. Och den här som han sjöng, vad heter den, Björkarna susa.
Jaha. Och då satt folk och lyssnade?
Ja, det var inte i publik så mycket då. Nej. Jag var med Karlsson på kvällarna och lite sådär på söndags eftermiddagar och var tillsammans med Karlsson.
Ni började att spela på danser nu ofta?
Jag började inte spela på danser från efter kriget.
Alltså så pass sent? Jaha, det.
Det var kanske lite innan kriget små tillstånd, men...
Men innan det så hade du en upplevelse?
Ja, så var det, ja.
Vad hände med det nu? Kan du berätta om hur du kom in i den situationen?
I den här?
Ja.
Ja, de skulle ju, det var ju de bara tala om att du ska bli rik om du arbetar, och du ska sätta det, vad du ska sätta in dina pengar och göra det. Och så kom den här Hans och sa, här har vi tillfälle att köpa den här tomten och här kan bygga det. Här kan vi bygga och sätta in pengar där och få det betalt och. Men jag kunde inte förstå att det var att lån skulle vara bara på 5 år. Varför ska det vara bara på 5 år, så att säga? Och den svarade, ja, efter 5 år har gått så kanske behöver vi inget lån, vi har den betalt, sa han. Det var då innan vi byggde, du vet, och la ut alla fina planer. De hade det uträknat, de där.
Var du med och la ut planerna också, eller?
Ja, jag var med när kastade in och vi köpte tomten, du vet, och som den står. För vi har $8,000 för den tomten.
Och det fanns inget hus på den tomten?
Nej, inte på det, men det fanns en bungalow en till. Och en trevånings trelägenheter fanns en till där.
Och det gick på sne?
Hä?
Det gick på sne?
Ja, vi hade den, du vet, och tog reda på den till lånet skulle bli nytt lån, du vet, efter 5 år. 32.
Och då ville de ha full.
Och då fick vi inget lån. Och då sa de, då är det bättre att vi går i konkurs. Och så säljs huset på öppen auktion.
Ni kunde inte gå till en annan bank heller?
Det fanns inga banker, det var hela. Det fanns bara tre eller fyra banker på sydsidan. Alla andra banker var stängda då.
Ja. Var det några svenska banker? Alltså det fanns svensk folk som...
Nej, men det var det var någon svensk här och där bland bankerna. Men ingen svensk ledare. Mm. Det var en som ägde 6 banker på sydsidan. Ja. Jag kan inte komma ihåg hans namn rätt nu.
Så det här då, det gick om intet?
Det gick om intet. Det gick en konkurs om de två. Och vi skrev över pappren, hade han oss skrivit över, vi två skrev på pappren, quick claim deed. Höll på en hel kväll och gafflade om igen, och då kan vi köpa den på auktion och få den för. Den såldes på auktion, men vi vet aldrig när auktionen var.
Fick ni inte reda på det?
Inte. Kanske de visste det nu när jag gick i konkurs. När två bröderna.
Du arbetade under tiden då, eller?
Nej, det var sanns inget arbete, men jag bodde där och tog reda på värmledningen, du vet.
I det här?
Ja. Och där sopade när han kom upp och gick här på morgonen.
Och frågade
jag. Ja, han körde bort den där från jun från fackföreningen.
Jaha, så då var du inte ägare längre?
Nej, då var inte ägare. De hade räknat ut, det var allting på